Ya no te necesitamos, Eliano.
Stackars Ilianos, mannen. Vart är Ilianos?
Jag tror han är kul. Liksom.
Har han kul?
Utforska
utan
sin
oss?
Tonårs.
Jag tror Ilianos...
Sin pubertet.
Han är för bra för oss nu. Han blev känd, han stack direkt. Vad hände?
Ilianos? Ja, han fick sina första hårstrång.
Hej, ni där ute, om ni ser Ilianos, säg till honom att komma tillbaka. Vi behöver honom på tredje rummet.
Ja, faktiskt. Vem är det? Ember. Ember, han kommenterar att ljudkvaliteten har blivit sämre igen.
Har den?
Ja, han säger det. Kan det bero på att Ilianos är inte här längre med
free,
oss?
Free Ilianos. Broder från orten, free Ilianos. Shit, man.
Okej, okay, ska vi sätta igång?
Mm? Vi kan sätta igång. Varför inte? Liksom, det är inte som att vi har någonting bättre för oss.
Men
mitt liv suger.
Är det på grund av alla dessa baby showers och barnkalas?
Nej, det har varit mycket barnkalas på sistone. Jag ska inte ljuga. Nej, men det har varit väldigt mycket grejer också. Du vet, med saker som händer i världen. Man är på protest efter protest efter protest. Och man är på demonstration för Iran, demonstration för Bolivia, demonstration Kurdistan. För Chile, för Kurdistan. Alla jäkla workshops och seminarier och samtal och politiska organiseringar. Mannen, jag är trött. Nej, på det. Jag har barn.
Också. Och jobb också, förmodligen.
Och, mannen, och jag knappt jobbar. Tack vare allt det här som händer i världen. Shit. Kan inte folk lugna sig lite? Kan inte liksom, tänk på José, säg, konflikten vilar idag, José behöver gå till jobbet, ha?
Men det är krävande. Mm. Men det är också glädje. Jag går inte till alla demonstrationer, men när jag går till dem så är det superkul. På sätt och vis. För man träffar sina bekanta, sina vänner och så vidare.
Eller den man träffar, du vet. Man träffar alltid den man har glömt namnet på, för det var länge sedan man sågs. Och han bara, ey José, hur mår du? Jag bara, ey, det var länge sedan. Bror, hur mår du? Och sen drar de bara, jag vet inte vem den killen är. Vad heter han?
Shit. Ja, det händer också.
Händer det också dig?
Ja, hela tiden. Mm.
Well, okej, okay, innan vi drar igång. Ladies and gentlemen, så ska vi bara ge en shout out till 1200 kvadrat i Frölunda. För deras epic ungdomsverksamhet där de hjälper ungdomar att hitta sin passion. Vare sig det är podcast, rapkarriär, filmproduktion, whatever they got it. Det löser det. Och en big shout out till Artletics och Ernesto Escobar som är personlig tränare inom också sin unika träningsform Artletics. Check it out. Och en big shout out till Team Harakat med Daniel Antunes och Sam Alfaro. Där de säljer ortenkläder. Ortenstore.se. Big shout out till dem. Och var säkra på att gå och check it out. Om ni vill ha genuina kläder. Av orten. För orten. Boom.
Mm.
Jag lärt som en radioprofil där. Gjorde du inte det? Nej.
Mm.
Hey, jag kommer lägga en bild till folk på Instagram. Daniel, det ser ut som han ska göra någon sorts mixtape. För att liksom släppa en CD-skiva eller någonting. Han ser ut som Eminem i sin studio.
Tack för det.
Kan du dra?
Fan, jag har aldrig gillat Eminem. Jag har aldrig fattat hans storhet.
Varför inte?
Jag gillar inte hans flow, hans röst. Aldrig någonsin, du vet. Men samtidigt han är så hyllad av många. Och många som är som bor länge i gamet.
Alltså,
och som
jag
kan
tycker
gamet.
Han är en lyrisk geni. Alltså, han är en lyricist. Han skriver feta texter.
Mm, men det finns många som är bra på lyrik. Men...
Många, det är jättemånga. Men ingen gör det som Eminem. Han är snabb. Han producerar texter som en jäkla Volvo-fabrik.
Jag känner ingenting.
Du känner ingenting?
Nej.
Det är för att du inte är från Detroit.
Förmodligen. Robocop.
Han känner du för?
Har du sett Robocop 1? Han är i Detroit. Han blir attackerad några punkare som kastar molotov. Tänk alltid på det när jag går i Hammarkullen. Det känns lite som Robocop 1.
Vad fan snackar du om?
Det är på riktigt.
Ladies and gentlemen, välkomna till tredje rummet med min amigo här som känner sig som i Detroit när han är i Hammarkullen.
Alltså, nej, det känns som en film, du vet. Och jag undrar, det borde göras mer, flera och bättre filmer i Sverige. Mer science fiction, mer action, mer dystopier och så vidare.
Ja, men dystopin
komedi
fattas.
Komedi också. Ja.
Alltså, det ska alltid vara en en solskenshistoria för att det rimmar med Sveriges självbild. Har du inte tänkt på det?
Nej, bror.
Jo, Sverige är det bästa landet i världen. Och vi har det så bra. Alla bor i röda stugor. Jag sa på allt. Alla bor i röda stugor i filmerna. Och alla går och bär blomkranser. Är det så verkligen?
Nej. Men om du kollar på svenska filmhistoria, tror jag. Så jag inte har koll på. Men jag har sett tillräckligt många svenska filmer. För jag har sett mönster. Det handlar alltid om ångest, ensamhet och social, emotionell misär.
Det kan du mycket väl göra. Det motsäger inte rekvisitet jag säger. Att alla bor i röda stugor.
Nej, alla så här välmående materiellt. Men det finns en enorm mycket så här ångest. Ja, alla, och en form av emotionell misär i filmer.
Alla går ut med ångest i sina röda stugor. Mannen, ja. Ge mig en röd stuga. Jag ska visa hur man lever i dem.
Med ångest. Ja, men de är ångestframkallande förmodligen.
Ja, är det följande den här socialrealismen, eller?
De är inte bra på det. Jag tror Latinamerika har haft en bättre socialrealism. Storbritannien är väldigt bra på det. På Netflix kommit några serier, Top Boy till exempel, som är ganska bra exempel på så här, brittisk socialrealism. Om vi ska tipsa om något, Top Boy. Det är en film, tror jag. Det finns också en säsong som är... Nej, det är en serie, två säsonger förmodligen. Vi faktachecker den där och kommer tillbaka.
Ja. Ej.
Ej,
så du har varit mycket inne i samtal om Bolivia och Chile, ha?
Nej, faktiskt endast om Bolivia. Det var igår tredje rummet arrangerade tillsammans med en globala studie från Göteborgs universitet som en bidrog med lokalen. Lokalen var Folkets hus i Hammarkullen. Och ett par vänner som hade ett nytt starta kollektiv som hette Mujeres Sur. Så arrangerade vi ett samtal som hette Pensando en Bolivia. Och det handlade just om det, om att tänka om Bolivia. Det har hänt väldigt mycket på kort tid. Och i den här lilla communityn, den bolivianska diasporan, bolivianerna här i Göteborg. Och förmodligen i Sverige, så det har funnits ett behov att ventilera. Diskutera, försöka hitta någon form av klarhet kring det som händer. Det är enorma mängder med fake news överallt. Jag har aldrig sett så mycket fake news sedan kriget mot terror, förmodligen sedan Irak-tiden.
Men vilken sorts fake news menar du? Alltså, att allting är lugnt, ingenting händer liksom?
Delvis, det finns en enorm mycket censur. Det finns en juridisk figur som heter sedition. Som staten hotar journalisterna med för att tysta ner dem. Det är någon form att... kan du googla det? Vad är sedition? Men jag kan tänka mig det är liksom när man agiterar någon till våld, förmodligen. Och så delvis det liksom journalisterna tystas ner. Det finns en politisk förföljelse. Folk som är rädda att uttrycka sig.
Ah, sedición betyder levantamiento de un grupo de personas contra un gobierno con el fin de derrocarlo.
Exakt, när man agiterar någon mot staten, du vet. Så journalisterna och
vänta,
också...
Vänta, stopp.
Yes.
Hotas journalisterna om detta? Nej, att bli anklagade
staten,
för det?
Staten.
Staten hotar journalisterna.
Och aktivist...
Och vad är det de anklagas jurister, för? Kan du jurister. Google translatea det jag sa till dig? Nej, men du kan spanska, säg det bara.
Ja, sedition, det de anklagas och hotas med är att agitera folk mot staten. Nu vet jag faktiskt inte vad kan det ge för juridiska konsekvenser, om det är fängelse eller utvisning eller något annat. Men kan tänka mig, det finns konsekvenser, annars du använder inte den figuren för att hota journalister och tysta ner dem. Sedan jurister som har kommit från andra länder för att undersöka och kartlägga de brott mot mänskliga rättigheter som har begått senaste veckor har också hotats med samma anklagelse. Så det finns en systematisk hot mot journalister, jurister, aktivister i mänskliga rättigheter. Och vid sidan till det finns också politisk förföljelse som gör att många inte uttrycker sig. Även mina föräldrar var väldigt så oroliga för mig. Jag uttryckte inte via Facebook, liksom folk kommer att kartläggas förr eller senare. Och det finns en allmänt klimat av rädsla om man är i opposition till den här temporära regeringen som egentligen deras roll är att tillkalla till nytt val, inget annat. Men de följer inte det. Liksom. De är där och...
Men de tog inte makten heller.
Och ja, politiken, nej, det var en kupp.
Statskupp.
En statskupp som hade många fronter. En civil, en militär och kan man säga en medialt också. Eller mediatisk.
Medialt.
Medialt.
Medialt stöd kanske.
Så det är läget nu. Det är intressant för att det är oppositionen på något sätt tog impuls av folket som hade gått på gatorna, som hade mobiliserats också en delvis med legitim missnöje mot Evo Morales, men också delvis på grund av massvis med lögner och propaganda som har propagerats. Och det är svårt att veta om höger, som är de mest konservativa krafter i landet, har tagit impuls av den här rörelsen och skapat en situation, eller om det är de som har skapat situationen för denna missnöjet och sedan
missnöjet mot Evo gav svängrum för högern, eller om högern
skapade
missnöjet mot Evo.
Förmodligen både och.
Låter som att de till och med samverkar. Men vad gjorde SVT i allt detta? Har SVT gjort det klart för folk om vad som händer i Bolivia?
Nej, självklart inte. Det är intressant att all den här desinformation på något sätt gör att folk blir väldigt förvirrade. Vi står här och diskuterar om är det statskupp eller inte statskupp. SVT såklart pratar om att presidenten har avgått. istället än att prata om att presidenten tvingades att avgå med våld, förföljelse. Man har brutit ner, man har förstört hans hus i stort sett. Man har liksom kidnappat och hotat många medlemmar i partiet Mass Movimiento al Socialismo i Bolivia.
Det är intressant.
Och förmodligen har han varit död som Gaddafi i Libyen idag om han inte lämnade landet.
Men det är intressant för att till och med korrespondenten i Bolivia, Tigran Feiler, säger jag namnet rätt?
Förmodligen.
Örfila mig Tigran om jag säger fel. Men 11 november så skrev du att det går inte att kalla detta något annat än för en statskupp. Och det där var för SVT, om jag inte missminner mig. Eller SR, jag vet inte. Ni ser alla likadana ut. Och den har SVT helt och hållet bara först under mattan och säger att nej, det är ingen statskupp. Och jag undrar ju, varför tar SVT sådana aktiva kliv mot att censurera sin egna personal?
Eller inte följa deras expertis och folk som är på plats. Kan tänka mig att det finns en liberal agenda i det. Liberala medier stödjer liberala projekt.
Ja, exakt, så som Chile-frågan.
Chile-frågan, det var otroligt partisk också. Också förnedrande SVT. Hur man förminskade folkets protester i landet.
SVT skriver att de bara plundrar och att det inte... Och att det liksom, den här fascistiska liberala presidenten Piñera, som är också en anhängare av Pinochet, att han reagerade på massornas våld genom att lägga militär på gatorn. Undantagstillstånd använder man endast i krigslägen, och det är inte krig i Chile. Alltså det är en diktatorisk grej att göra, det är att använda och vända militären mot sitt egna folk. Och det är de inte bra på att fördöma. Sverige fördömer inte det, SVT fördömer inte det, de granskar inte det. Nej, tvärtom, de går till El Mercurio, alltså en ultrafascistisk tidning som får Nordiska motståndsrörelsen att verka som små korggossar på kyrkan i jämförelse.
Ja,
och använder dem som en objektiv källa. Ja, El Mercurio namngav mina föräldrar.
Den där är helt galet. El Mercurio var kända också för att ha samarbetat med CIA under Allende för att
störta honom.
För att störta honom också under
Pinochet. De gav ut namn. Det är känt att El Mercurio gav ut namn på aktiva vänsteranhängare eller de som råkar rösta vänster, alltså i en demokrati, som de kunde avrättas.
Men vänta, så lyssna på det här. Det finns massvis med information. Det finns journalister från hela världen i Chile nu. Men SVT har inte råd att skicka en decent, en ordentligt korrespondent och göra någon form av kritisk granskning i nyheterna. Från alla källor som finns, de anger en ultrafascistisk tidskrift.
Ja, och de kommer ut. Jag konfronterar dem. Jag var och demonstrerade utanför deras byggnad. De kommer ut och bara, vi vet inte. Det är svårt att följa bättre. Allting. Alltså, jag frågar mig, kan man använda sig av den retoriken? Vi visste inte. Det är ju en alltså det är av den digniteten som SVT är. De är ju mångmiljardinstitution som täcker allting som händer i världen. Men just det som händer i Chile har de ingen aning om. Och just det som händer i Bolivia har de mycket aning om. Och det är inte ens det som hela världen säger att det är. Alltså de säger något helt annat.
Totalt. Alltså. De är i motsatsen.
Så hur kan, de komma undan med att de inte visste? Mm. Hur kan de komma undan med att de inte kan följa allt? För det som händer i Bolivia följer de noggrant och de ger selektiv vinkel på det.
Det som är intressant är att de pratar väldigt mycket om neutralitet och vara opartisk. Egentligen det är övertydligt att de är otroligt politiserade och partiska i många frågor, men det finns inte en erkännande för det. Och det är kanske det största problemet med SVT. Har du brevet som du skrev till SVT?
Ja, det är där någonstans. Jag skrev, jag tog ut
det. Du vill läsa den?
Nej, jag tänkte inte läsa den, är ganska lång. Men jag har ju exempel liksom på vad fan var det? Alltså, det var 21 oktober som de använde El Mercurio som källa. Och alltså jag tror de granskade det. Jag tror de vet vad El Mercurio står för. De är inte dumma.
Nej,
så jag tror bara SVT sympatiserar med Pinochet-anhängare. Alltså, vad mer kan man säga?
Nej, förmodligen de sympatiserar med Piñeras administration och den typen av politik.
Mm. Det är ju Pinochets politik.
Det är Pinochet, det är samma konstitution.
Grundlagen är fortfarande från Pinochet.
Mm-hmm.
Piñera älskar den grundlagen, det är det bästa han vet. Han äger... Piñera äger tv-kanaler och flygplatser i Chile.
Och det är något som händer i de flesta neoliberala länder. Jag tror internationellt och media har blivit ett problem för demokratin. I stort sett. Framförallt det som vi kallar för journalistik som inte erkänner sin politiserat ställningstagande och försöker passera som neutralt.
Det var någon som skrev om det, att demokrati är ett fint begrepp som man håller varmt om hjärtat bara när det gynnar den liberala agendan. Mm. Och så fort någon gör avtramp, alltså går bort från en liberal politik, alltså då hamnar ju demokrati i andra rummet. Då är inte demokrati längre så viktigt. Då måste man ju störta den regeringen eller göra det man kan för att förmå dem att återgå till en liberal politik.
Det är det vi ser nu.
Lyssna, det här är viktigt att alla får höra, till alla er lyssnare ute. När vi säger liberala, vi snackar inte om åh nej, jag är drogliberal, sluta snacka skit om mig. Lite det, eller nej, jag är liberal mot sexlivet, sluta nu. Lite det vi snackar om, liberalitet, liberalism. Det är en idé som startades på 1500-talet av någon amerikansk dåre som tyckte att marknaden borde vara centrum för det politiska resonemanget och att allting borde styras därifrån. Och varför uppkom detta på 1500-talet? Och varför utvecklades den? För att på 1600-1700-talet så började det implementeras. Och det var för att då var alla länder, Spanien, Portugal, USA, Frankrike, Holland, you name it, var kolonialmakter.
Mm.
Och de hade tagit över Afrika, de hade tagit över Latinamerika, i Latinamerika utplånade de alla kulturer. Det är därför vi pratar spanska idag. Så det var de här länderna som ägde kontinenterna och de ägde resurserna. Handelsekonomi hette det. Handel. Det betyder att de exploaterade och drog ut och plundrade alla kontinenterna med sina resurser och sålde det vidare. Spanien tog all kakao, guld, silver, you name it. Var de än hittade dem som de kunde sälja i Europa, de tog det, de sålde det. Det är därför Latinamerika är så fattigt som det är idag. Trots att det är rikast i jorden på resurser. Så liberalism, det innebär att inte bara Spanien ska kunna äga Chile och Argentina, utan marknaden och alla deras aktörer i norr ska kunna få gå in och ta sin del av kakan och sälja den vidare. Det är bara, liberalism är en kolonial idé om att fler aktörer än bara kolonisatören ska kunna få exploatera och plundra och våldta ett annat land.
Kanske vi kan förklara det på bättre sätt som en kontinuitet av det koloniala projektet. Det koloniala projektet lämnade väldigt starka grunder och de behövde en kontinuitet, och det är vad vi ser idag i form av neoliberalismen. På 90-talet, 60, 70, 80-talet man pratade om imperialismen, och det är samma mynt.
Ja, alltså det beror på vilket perspektiv också. För att om jag utgår från Eduardo Galeano, så var det en diskussion som uppstod när Spanien, de var skyldiga flamländerna och holländerna väldigt mycket pengar. Och det var för att de blev fria från morerna, alltså araberna. De hade tagit över Spanien i så många hundra år. Och för att bli fria så behövde de vapen. För att få vapen behövde de pengar. Pengar hade Holland och flamländerna. De var en av de rikaste i Europa på den tiden. Så de lånade jättemycket pengar. Och därefter upptäckte de Amerika också. Och när de upptäckte Latinamerika så hade de ju en källa för att betala av sina lån. Så det de gjorde var att de ägnade ett halvt sekel åt kolonialism och slaveri på Latinamerika för att betala tillbaka sina lån till Holland och flamländarna. Därav kom också idén att införas i Spanien i alla fall, i spanska kronan, om att marknaden ska styra Latinamerika, för de hade inte råd att administrera hela kontinenten samtidigt som de var tvungna att hantera sina relationer med resten av Europas makteliter som hade också hjälpt dem i kriget mot morerna. Så från Eduardo Galeanos perspektiv, om jag läste honom rätt, det är också ett resonemang som blev mycket mer angeläget i ekonomiska kriser, att marknaden borde komma ta över. Och inte bara ett land, för när landet kollapsar med sina skulder, då kollapsar kanske till och med den koloniala strukturen. För att då, vem ska hålla koll på slavarna? Marknaden kan hålla koll på slavarna istället. Ungefär så, företagsamheten.
Egentligen det, man hade också kunnat säga att denna kontinuitet handlar just om att den hierarkin, det finns en global nord, det finns en global syd, och sedan kolonialtiden syd, det som jag kallar för syd, det kan vara, säg Afrika, säg Asien, säg Latinamerika, haft en roll som är att tillgodose den globala nord, säg USA, Europa. Säg Kanada, säg Europa, med billigt arbetskraft och råvaror. Och dessutom också med en marknad där Europa kan sälja tillbaka dessa råvaror, paketerade som i produkter. Form av nya produkter.
Ja. Till överpris.
Så neoliberalismen på något sätt ska garantera denna kontinuitet i den förhållande för att det garanterar Europas
välstånd. Du sa neoliberalism. Neoliberalism kom upp på 70-talet.
Exakt.
Jag tänker vi kommer till det, för liberalism är först viktigast att förstå.
Ja.
Och liberalism är ju det här, att marknaden tar plats som det politiska resonemanget istället för nationen, istället för folket och kungariket och allt vad som var innan liksom. Nationalstaten blev ju till under tiden också, under 1500-talet omvandlades allting till nationalstater, från kungariket till nationalstater, och sen hade vi ju det koloniala projektet, och där kom marknaden till att komma spela en viktig roll. Så marknaden och rasismen utvecklades för att tillgodose marknaden. Resonemanget om varför den vita mannen har ett ansvar och en skyldighet och en rättighet att plundra Afrika och Latinamerika är för att just de är vita. Och de är det.
Den vita mannens börda att civilisera världen.
Mm. Och det kommer från en gudagiven rätt. Det här utvecklades i Spanien. I Spanien, om det heliga blodet. Eller nej. Ja,
mycket tidigare egentligen.
Det sanna blodet. Nej, när de kickade ut morerna, det var där.
Yes, men den idén och den logik kommer redan från romarriket när de omvandlas till kristendom och översätter Bibeln till latin och förändrades teologi för att kunna bli ett verktyg för makt för kungarna. Eller för,
ja, fast det var inte kolonial på den tiden. De hade inte resonemanget om att det fanns i blodet, om att det fanns i folkgruppen.
Det kommer redan då.
Nej, de pratade inte om det då. Det finns en väldigt stark konsensus om att i Spanien så utvecklade man just det biologiska resonemanget.
Absolut, det biologiska resonemanget, ja, om de här rashierarkierna var på den tiden det. Liksom det, precis, rasismen har haft många skepnader. Delvis tidigare var liksom de som hade själ, de som var självlösa. För att sen liksom vita skepnad till något, till ny form av vetenskap. Rasismen såg som en någon form av vetenskap, som någon form av legitim kunskap. Men det jag menade med romarriket, liksom, hur säger man, emperadores?
Härskare.
Härskarna på det romarriket såg sig själva som en närmare gud och därav hade dessa rättigheter.
Ja, och det är många som har sett sig som ett gudagivet folk. Så det har funnits i tusentals år.
Det vore intressant att bjuda en teolog att prata om det. För att de säger liksom väldigt mycket här, liksom moderniteten är eurocentrisk, men den är också kristen. Ja?
Jimmy Åkesson borde komma. Han kan berätta lite om sin idé om rashierarkier.
Många pratar just när man liksom gjorde liksom Jesus till Guds son, du vet, och till människolikt. Liksom man börjar liksom att bygga på den logiken som, du vet, om Jesus kunde vara så nära Gud som att vara Gudens son, kunde bli också människor. Och den rätten och den att vara så nära Gud liksom blev en fråga för kungarna. Som kunde gå i arv också, för att monarkin. Det är ingen demokratisk process. Inte så att vi väljer kung heller i Sverige.
Nej, alltså shit. Mm. Så om vi knyter säcken, people, det där är liberalism. Okej? Och när vi säger att någon pratar liberalt, det är att de försöker att resonera kring en marknad och som har likhetstecken med demokrati, att om du vill vara fri, då måste du underkasta dig marknaden och ekonomin. Alltså så som vi pratar om i Sverige, fast samtalet ser annorlunda ut i Latinamerika. Där ska man ju sälja sin arbetskraft billigt och man ska vara glad att man har ett arbete bara. För slavlöner spelar ingen roll. Och om man inte står för det, om man försöker införa tullavgifter gentemot Europa, så att när de tar ut saker från Latinamerika så ska de betala för det också. Det gör vi i Sverige också. Då är de terrorister. Om de tänker på att de har en värdighet att kunna bestämma vad de själva vill med sitt land, då är de populister. Och då är de extremister. Och det blir väldigt mycket. Och det där är vad vi kallar liberal journalistik eller liberal tanke. Det är att du försöker rättfärdiga ett övergrepp mot ett annat land bara för att du vill ha dina billiga produkter.
Ja, precis. Och det är intressant för att summera det. Liksom, samma politik som införs i Europa, säger Sverige, säger Tyskland, som är protektionistisk. Där man försöker på exempelvis
skydda sitt folk.
Skydda sitt folk, kunna ta de politiska beslut som är bäst för landet och för den ekonomiska eliten också. Framförallt, först och främst. Men liksom, det är inget konstigt i Europa att vilja för en regering garantera de mest grundläggande tjänster. Som sjukvård, utbildning och så vidare. Den skiften nu, det börjar ifrågasättas mer och mer. Och det har skiftat under tiden. Men den typ av politik som är till och med center, socialdemokratin kanske i Europa, är extremismen i Sydamerika och kommer straffas med döden.
Alltså socialdemokrati i svenska mått. Om du skulle åka till Chile och prata socialdemokratiskt, då skulle du vara en av de mest extrema kommunisterna de någonsin har hört.
Och det som är intressant, de som hade kallat det för extremkommunist är samma socialdemokrater i Europa förmodligen.
Det är för att du kan inte tänka exakt som en socialdemokrat i Sverige som i Chile. För att om du gör det,
låt oss säga Allende, balansen.
Allende var en socialist, men han var i europeiska mått en socialdemokrat. Han trodde på den demokratiska ordningen. Han vann den, han gjorde reformer, han gjorde inte några dekret. Han gjorde reformer, och reformerna var att ge land till landlösa, att ge garantera gratis hälsovård, gratis utbildning, exakt det som Sverige hade. Och i de måtten, översatt till latinamerikansk kontext, då var han en extrem marxist som behövde dödas enligt USA. För att det där var ju Kuba-tänk. Så ni måste tänka, det är anledningen varför Kuba och Sverige har så bra relationer. Alltså mellanmänskliga relationer. Det är för att diplomater från Sverige, politiker från Sverige som åkt till Kuba, de inser alltid att vi tänker inte så annorlunda egentligen. Det är bara att du är i Kuba och jag är i Sverige. I Sverige får man tänka så här, i Kuba får man inte det. För då blir man attackerad av USA. Så det är det som är skillnaden mellan kontinenterna. Och det är det som är liberalismens logik. Du får inte tänka på ditt folk om du är en slav. Då ska du bara lyda dina mästare i Europa eller i USA.
Du får inte rova den hierarkin som har grundats sedan kolonialtiderna.
Jag drar bara lekmanna
begrepp. Syden ska kunna tillgodose välståndet i Europa.
Ja, precis.
Och det rovas med en politik som...
Och den här logiken följer alla
servades intressen. Ja.
Det är därför vi snackar om SVT också, att de har liberal agenda. De har inget intresse av att skjuta sig själv i foten och ge en korrekt rapportering och återspegling om vad som sker i kontinenten, där mängder med människor, miljontals människor, går ut på gatorna och försöker få bort liberalism. Alltså det är en cancersvulst i deras samhällskropp som har tvingats på dem i ett halvt millennium, och de försöker hitta en egen väg, men de får inte. De utsätts för extremt urskillningslöst våld. Så till folket, från Rojava till Latinamerika, detta händer oss alla som försöker oss bli fria och bli suveräna, att få bestämma själva.
Men fråga, varför gör du skillnad mellan liberalismen och neoliberalismen? För oftast liksom, när man pratar om liberalismen, så man pratar liksom, individens frihet, du vet, till som, någon form av individuella frihet, det statliga ingrepp kan inte vara möjliga eller ska inte ha en protagonism. Varken i det privata liv eller i marknaden.
Varför jag skillnar på det?
Mm. Varför inte prata om neoliberalism?
Neoliberalismen startade på 70-talet under diktaturen i Chile. Det var experimentlandet där man skulle testa den nya modellen som kallades nyliberalism. Medan liberalismen har funnits i nästan ett halvt millennium. Nyliberalism innebär också bara att skära ner på sociala kostnader till förmån för att outsourca det till en marknad. Alltså det är för att det är i stort sett en utökning av marknadstänket, bara att den ska vara mer extrem och mer konkret och den ska administreras så. Och att länderna i sig ska styras som ett företag. Det är också en nyliberalistisk idé. Den fanns inte med i liberalismen. Staten var fortfarande staten, förstår du?
Den påbyggnad till liberalismen kanske.
Det är klart, det är därför heter neoliberalism. Alltså, annars hade det hetat neoskit eller någonting, för att det är vad det är. Men neoliberalism, att det bygger på en redan dålig idé och gör den ännu sämre.
Det är som nazism och neonazism.
Neonazism. Ja, vi har nya idéer till nazismen liksom. Det är inte som att det har blivit något annat. Så det är fortfarande liberalism, bara att det är nytt.
Det är kanske teknologin kring det som förändras. Hur den implementeras. Ja. Man kommer på nya sätt.
En ny app har kommit för liberalismen. Den heter nyliberalism. Liberalism 2.0. Shit, man.
Alltså det... Shit. I alla fall, det jag vill säga. Det som är viktigt nu för oss latinamerikaner som är i Sverige är att kräva rättvisa för våra systrar och bröder. Vi kan se att det finns 32 personer som är döda i Bolivia. Det är inte så att de boknade döda. Det är personer som har mördats. De flesta... Jag tror kanske 30 stycken, 31 mördades efter den här nya regeringen med Agnes trädde i makten med väldigt tydliga fascistiska tendenser. Nu vill de blanda in Israel-soldater för att jaga efter terrorister som är vänsterradikala terrorister som de kallade ordagrant. Så vi är tillbaka till 70-60-talen i diktaturerna som fick stöd av USA och gjorde olika kuper tillsammans med dem. Använde samma begrepp som både terrorister och som kom också att prägla nu de senaste 20 åren sedan kriget mot terrorismen startades.
Alltså på mindre än en månad i Chile bara 8161 personer har häktats. Det är skitmånga.
Hur många har mutilerats också?
Ja, men kolla, 23 stycken döda. 241 personer har skjutits i ögonen så de blir blinda. Det är unikt i världen också. Det är unikt. Det finns inte ett enda land i världen. Märk mina ord, alla som lyssnar. Googla det. Gå in i ert närmaste universitet. Gå till eran guru. Gör vad ni vill. Sök. Ni hittar inte ett enda exempel i mänsklig historia där man går runt och förblindar folk medvetet i så stor omfattning som i Chile 2019. Chile 2019 är det enda landet i mänsklig historia där man kan registrera just det här fenomenet. Där staten systematiskt förblindar sitt folk för att de demonstrerar. Och detta skyddar SVT, detta skyddar Sverige. Okej, glöm inte det. Detta är vad Sverige står för. Och det är samma regering och det är samma riksdag, samma politiker som också smutskastar förorten. Det här hänger ihop. Logiken hänger ihop överallt. Hur de ställer sig till kurderna som terrorister, hur de ställer sig till förorten som utsatta områden utan förövare, utan det är någonting de har själva gjort mot sig själva. Och hur Chiles regering är legitim trots att de förblindar sitt egna folk med militären framför sig. Allt detta hänger ihop. Alltså jag säger till dig.
Och frågan är, vad är det vi kan göra härifrån då, Jose?
Vi måste fråga Einar och Aden och Asmen och allihopa om hjälp. Vi behöver svar.
Vi behöver era likes och
lyssningar
på Spotify.
Vi behöver, we need Ja Rule. Where's Ja Rule when you need him?
Är en ny festival eller? Nej.
Vi behöver en ny festival för att uppmärksamma detta.
Nej, men... Det kanske kräver till våra politiker att ge erkännande till,
men på riktigt, kräva. Till, vad ska
dessa,
de göra?
Till dessa brott mot mänskliga rättigheter och kräva internationellt rättvisa.
Men de har konfronterats med detta tidigare.
Nej, människorna måste ta till internationella domstolen förr eller senare.
Men vadå? Alltså, är det där jag tror att vi kanske...
Det kommer aldrig hända. Liksom.
Alltså, det är där jag inte känner att jag kan hålla med om att man ska kräva det av dem. För att de har ställts mot väggen för detta. Jag tror bara de är övertygade fanatiska liberaler som förlita sig som på död. Alltså de stödjer mord. Hur ska du övertala dem att ta ansvar? För dem är detta att ta ansvar.
Så marknaden till varje pris och konsekvens.
Ja, alltså jag tror att de vet att folk dör i Chile. Och att de helt enkelt tycker att det är ett onödigt ont för att behålla sina billiga avokados. För att exemplifiera det på ett jättelätt förståeligt sätt. Förstår du? Jag ser inte hur man ska kräva av dem någonting om de tror på det de gör.
Och på vilket sätt kan vi hjälpa?
Förorten, tror jag, måste organisera sig. Jag tror det behövs ett systemskifte, men för det behöver vi skapa parallella system som kan jobba emot makten på ett mer effektivt sätt. Min idé, det är att inte bara alla chilenare och bolivianer, för det, vi alla etniska bakgrunder i Sverige har ett ämne som de brinner för. Oftast har det att göra med just hemlandet och förtrycket mot hemlandet. Som Sverige på många sätt och vis stödjer till och med. Vi behöver samlas och vi behöver göra en organisering på egen hand. Och bli en egen politisk kraft. Rätta mig om jag har fel, men jag tror det finns en stor potential för förorterna, för rasifierade, för icke-vita att skapa en politisk kraft och storm som kan rubba hela samhällskroppen.
Jag tror det som hände i Chile nu hade kunnat hända här om 10 år, 15 år när vi vaknar och inser att det finns inga, våra rättigheter har drastiskt minskat.
Ja, 100 000 stenar här, som den låten med Daniel.
Och där vi medborgare har förminskats till att bli endast konsumenter. Något som hände i Sverige som hände väldigt, väldigt fort. Men det finns en historisk moment nu. Är det 3 år till nästa val, eller?
2018, 19, 20, 21, 22, ja.
Och för mig, som jag ser det, från min position, det är inte... Det kommer att vara en väldigt speciell situation. Det är inte längre att välja mellan moderater och socialdemokrater, mellan A och B. Det är mellan att välja den demokrati med alla defekter som finns i Sverige och en apartheid-system där vi personer som är till här olika minoriteter, till här miljonprogrammet utan europeisk bakgrund kommer att vara förlorare. Vi kommer att behöva välja mellan det systemet vi har nu och en fascistisk stat.
Jag tror vi är redan på väg dit, alltså, att bli fascistisk stat. För kolla hur de vill militarisera förorten. Hey.
Asylrätten, hur den urholkats.
Polisen får så här befogenheter och ursäkter när de beter sig ännu mer svinigare, och de verkar tycka om det också.
Ja, de prisas för det. Du vet, det här är en chefideolog för Sverigedemokraterna, Mattias Karlsson. Han nyligen anföreläste på New Direction Academy i Dubrovnik i Kroatien. Och det är det som är skrämmande, José. Det finns en politisk klarhet i Sverigedemokraterna som andra partier saknar. De har en klarhet kring det politiska, hur man skapar antagonister, polariserat och helt enkelt äger frågan. Och för att man ska förstå akuten i denna situation är... Han pratade väldigt mycket om hur viktigt det är för den politiska rörelsen att vinna över universitetsstudenterna, liksom även lärarna och forskarna inom högskolevärlden, inom akademin, för att på sikt vinna över det offentliga samtalet och därmed politiken i stort. Samtidigt han också hade en klarhet att de måste ha makten över kulturpolitiken. Och satsar väldigt stort på denna fråga. Så det är både och, akademin och kultur.
Så vi ska vara så här rasister som heter potatismos.
Och det som är intressant är att de startade en ny tankesmedia som heter Hereditas. Som kommer att sjösättas i februari 2020. Som har som främsta mål att ta sig in i akademin och också i kulturvärlden. Där de historiskt har varit ganska svaga. Så vi kommer att se en väldigt dramatisk förändring under 2020 och 2021. Och den som äger akademin och kulturen äger folks perception.
Den har redan börjat.
Ja.
Jomshof var i Göteborgs universitet och föreläste. Han blev inbjuden med öppna armar på journalistlinjen. Eller journalistinstitutionen, vad fan det heter.
Ja, det är därför jag har så dåliga journalister. Att de föreläste det i 20 år.
Journalisterna kanske älskar Jomshof. De älskar. Trots protester. Trots att lärare, forskare, lektorer, studenter, icke-vita, spårvagnschaufförer, hemlösa, katter och hundar och minkar. Alla protesterade mot att Jomshof skulle komma. De här journalisterna bara stod, nej, Jomshof är så reko, han är demokratiskt val.
Mm. Alltså, det är intressant hur rektorer och dekaner försvarade rätten till denna föreläsning och kritiserade demonstranter.
Alltså,
och
även, de backade Jomshof. Alltså,
även med forskarna, lärarna som var med där och protesterade.
Mm. Och de vilade på fake argument.
I den föreställning fantasin av universiteten är en neutral plats och arena. Ja. Mm.
Och att det gäller yttrandefrihet.
Mm. Som intressant.
Hur dumt är inte det? Är det någon som tror på att yttrandefrihet och rasism går ihop? Är rasism bara en åsikt?
Det som är intressant är att i skolan oftast man pratade om förintelse. Oh, hur kunde det hända? Om man tänker, hur kunde det inte hända? Och det är på grund av byråkrater och tjänstemän som är på Göteborgs universitet som gav plats till Sverigedemokrater som förintelsen ägde rum. Och dessutom, den typ av praktik att förinta folk och massmord är någonting europeerna har ägnat sig till liksom, i över 500 år.
Det ligger nästan så här i reflexen, i ryggmärgen, du vet
i olika delar. Det enda som var speciellt är att det hände nu på hemmaplan då. Men det är intressant för att Göteborgs universitet har säkert också lika behandling, lika rättigheter och policy på något sätt. Eller? Hur är det? Finns det några värdegrunder?
Om det finns några värdegrunder?
Ja, jag tänker, och du vet, om man hävdar att universiteten är en plats för yttrandefrihet och andra partier har fått komma till Göteborgs universitet, så ska Sverigedemokraterna minsam också komma och yttra sig. Frågan är, hur går det ihop med andra värdegrund om lika rättigheter, om att vara en inkluderande plats där alla
det går inte
är
ihop.
Lika?
Nej, nej, det är tankefel, det är ett logiskt tankefel, och jag ska berätta varför. Rasism är ingen åsikt, allihopa säg det med mig, rasism är ingen åsikt, det är ett förtryck. Du kan vara en agent för förtryck eller så kan du vara en motståndare för förtryck. Det är inte rasismen som är en idé som går att cirkulera runt och kanske bearbeta och revidera och se om det kanske skulle kunna vara en bra idé om man lägger det under rätt ljus. Det är ett förtryck. Det har funnits i ett halvt millennium. Förstår ni? Det är lika gammalt som Gandalf.
Vi vet konsekvenserna också.
Ja, och det finns fortfarande ingen vinkel där du kan komma fram till att det skulle kunna vara en bra idé. Det är ingenting man diskuterar. FN klassificerar rasism som ett brott mot mänskliga rättigheter. Europarådet har till och med rekommenderat EU att ha det som en generell regel och be länder att ha minst 2 års fängelse för yttrande av rasism. Alltså bara yttrande. Jomshof är ett yttrande av rasism. Han yttrar rasism dagligen. Han åker inte fast. Ännu längre än så, han blir bjuden till universitetet. Kolla här. Jag var på universitetet och jag klargjorde den frågan, för att Göteborgs universitet, som är en institution med akademiker som jag vet kan frågan om yttrandefrihet och de vet vad rasism är, de bara leker dumma för att kunna hjälpa sin kompis Jomshof komma in i sina korridorer. Det här är vad jag sa till dem.
Det måste klaras upp angående detta. För det första, rasism är ingen åsikt.
Säg det efter mig, allihopa.
Entusiastiska studenter.
Rasism är ingen åsikt!
Jag säger till dig.
Rasism är ett förtryck mot alla som faller utanför dess bild av den perfekta människan. Okej? Okay? Och den förtrycket har levt vidare sedan 1500-talet och är fullt fungerande idag. Och detta är vad Sverigedemokraterna förespråkar. De har agenter inom ett system av rasism som vi lever i idag. Det är ingen åsikt. Det är ett förtryck.
Ja, det är som intressant, men jag förstår rektorer också på Göteborgs universitet.
Nej, men då måste du prata. Det är viktigt att samtalet hålls på den nivån där den ska och förtjänar. Mm. Utgå inte från att rasism är en åsikt. Nej, men sen kan du prata. Vad har yttrandefrihet med den frågan att göra då?
Men lyssna på mig. Om du tänker på Göteborgs universitet, om du tänker på journalisterna i Sverige, om du tänker på staten, de har väldigt mycket att förlora med att erkänna rasismen som sådan. Och de har väldigt mycket att vinna på att inte erkänna den. Delja den och kamouflera den som... Det handlar om yttrandefrihet, det handlar om...
Självklart. Jag tror att det finns en agenda. Det finns ett syfte varför de drar det här. Som jag sa innan.
Göteborgs
universitet är inte dumma. De vet detta. Mm. Om jag vet detta, jag är en luffare i stan, jag vet detta. De vet detta, det lovar jag, det de vet. Frågan är varför de leker dumma. Alltså,
de har allt att vinna på det.
Exakt. Jag tror att Göteborgs universitet, journalistkåren, alla är med på noterna om att vi kan förlora vår maktställning som vita erövrare och härskare. Och gör vi det, då är det game over. Inga mer rack cocktails, inga mer...
Helt enkelt, de kommer behöva konkurrera på samma villkor för eller senare med andra.
Exakt. Exakt. Och
det är samma logik med det här som vi pratade om syd och nord, du vet, om att skapa en kontinuitet. Det finns en hierarki som är satt och den ska överleva till varje pris.
Till skillnad från att Sverige försöker framstå som det mest antirasistiska landet i världen, så är de skitduktiga på att just gömma rasismen och få den att nästan se osynlig ut. Medan vi som lever här och inte ser ut som en vit överklassherre, vi känner slagen, vi känner retoriken, vi känner förtrycket varje dag och vi måste lära våra barn hantera det. Vi måste hantera det, alltså vi slits ut och vi kastas bort.
Du vet, den här forskaren Tobias Kubinet delade på sin sida en ny studie som visade att en person från Afrika och Asien som hade redan bott här i 9 år, det var inte ens mindre antal personer än 30% av den totala som hade en lön på över 21 000 kronor per månad.
21? Jävlar!
Vi pratar inte om nyanlända, vi pratar om personerna som har bott minst 9 år i landet.
Det där är, hur får man vardagen att gå runt?
Och jag tänker på det också. Ibland när jag besöker skolorna i miljonprogrammet, den oro känns det, du vet, och den ekonomiska stressen som vi är väl bekanta med från våra familjer, föräldrar tidigare, den känns i kroppen.
Men
det känns
vad spelar utbildning för roll om man ändå drar nitlotten av att se ut på ett sätt som är förknippat med det, med liksom att vara själlös, att vara en entitet av mindre värde än vad en människa är. Alltså, vad ska man tro på då? Förstår du? Ska man tro på det här samhället då? Ska man snacka sammanhållning? Ska man snacka om att vi tillhör Sverige om vi bara betedde oss som om vi tillhörde det? Jag känner ingen tillhörighet till Sverige. Jag är född här. Jag känner ingen tillhörighet till Sverige. Jag känner ingen lojalitet heller.
Jag tror inte heller man ska känna lojalitet och tillhörighet. Men man ska omvandla till sitt hemplatsen där man står på. Oavsett om det är Sverige eller ett annat land. Och försöka vara en aktör i den platsen. Men på tal, liksom, den exempel som jag gav med lönerna är för att säga att det finns tydliga maktstrukturer som reproduceras och som skapar tydliga hierarkier som aldrig rovas.
Sen tänker vi segregation också, inte bara lönerna, utan segregation också. Du får inte bo med vita.
Det är svårt. För mig tog kanske 10 år att flytta till arbetarklassområdet.
Men fick inte du hjälp med människor. Det?
Nej,
att få en lägenhet. Var inte det du som behövde hjälp av någon med svenskt efternamn eller någonting?
Ja, men det är alltid lättare. Det vet alla.
Ja. Du vet. Varför är det lättare?
För att, tänk så här, liksom, personer som har utländsk bakgrund har endast tillgång till den kommunala marknaden. För den kommunala marknaden har en kösystem, du vet, som är rättvis. Du vet. En dag, en poäng. Men den kommunala marknaden är ganska lite. Det finns en privat marknad också. Och vi har inte tillträde till det oftast om du inte har en väldigt hög lön eller om du inte har ett rätt efternamn. Så det som händer är att vi måste konkurrera i den kommunala marknaden med alla andra, även svenskar. Och svenskarna har både och i den kommunala och den privata marknaden att vända sig till. Och det är större chanser.
För att flytta runt hur mycket de vill också. Det kan inte vi.
Det är lättare för dem. Men det är en kris som känns för alla, även svenskar, med bostadskrisen. Det är en katastrof när det gäller bostadspolitik. Jag tycker vi ska bjuda in Kristoffer att prata om det.
Men krisen är annorlunda. Alltså, krisen för många svenskar är att de tvingas bo med icke-vita. Och det tycker de är en kris. Ja, och det är en kris.
Eller bo med föräldrar. Liksom, några år till eller
för många icke-vita, kompis. För många icke-vita är det ju trångboddhet.
Och det är värre än det är familjer med 3-4 barn som måste flytta varje 3 månader och som utnyttjas och betala betala översaltade nu, hyror, du vet, för att det är hyror i tredje, fjärde hand, du vet, som de betalar. Så det är både och, man lever sämre, det är sämre standard, det är sämre möjligheter och det är dyrare. Det är som att det kostar dubbelt så mycket att leva sämre.
Det finns studier på det faktiskt som säger att det är dyrare att vara fattig än att vara rik.
Ja, men garanterat det
är
så.
Det. Alltså det är det verkligen.
Det är rap, om vi inte börjar jobba för en annorlunda Sverige kommer vi bokna och behöva kämpa på gatorna som chilenare. Med detta all min respekt för chilenare, kolumbianer, folk i IT, folk i Panama och i andra delar av världen som visar exempel.
Rojava, den mest demokratiska platsen på jorden, Kobani, Biji, Kurdistan, riktigt tunga människor. Vi som verkligen bryr oss om demokrati till skillnad från Sverige, vi kollar på Kurdistan och tar lärdom av dem. Vi läser era böcker, en av de största filosoferna i världen, en av de största demokratiska tänkarna i världen finns i Kurdistan. Det finns så mycket potential, men det finns bara lite brist på utrymmen där vi kan ta del av och kanalisera den potentialen och göra den till något större. Och apropå den här Hereditas så vi tänder på vår egna hudfärg i tankesmedjan, så förväntar jag inget annat från icke-vita att det kommer komma svar på det.
Nej, det som jag är orolig för är att tankesmedjan som har många tankesmedjor och många plattformar, Sverigedemokraterna, de kommer att segra för det finns enormt mycket pengar i dem. Jag tror också det finns en marknad, det finns en överklass som köpte Sverigedemokraterna. Det får vi också inte glömma. De vände i många frågor som binds till välfärden exempelvis. Och det kommer att fortsätta hända. De är också neoliberalt, fascistisk, rasistisk parti. De har blivit det. Och för makten, det är superfunktionellt. För vi måste organisera oss och försöka kämpa för att berättiga vår existens. Och kan aldrig komma åt andra frågor som är också viktiga. Som pensionen, som, du vet, bättre välfärd och sjukvård och så vidare. Bostadsfrågan. Ja, exempelvis lika löner. För vi kommer att vara distraherade och försöka liksom kämpa mot rasismen, mot en stat som kommer försöka införa liksom olika typer av rättigheter och särskilja oss och splittra oss. Så det är en teknologi och kan tänka mig det är därför de har blivit så stora liksom. Det passar perfekt i den politiska agenda som finns idag när det kommer till de ekonomiska klasser som är redan så etablerade och cementerade i Sverige.
Ja, och rasismen som sådan är ju ett maktmedel för liberalismen och neoliberalismen, men den är också bra på att ta bort samtalet från till exempel den marxistiska analysen av klassskillnader för att kunna jämna ut dem. För då handlar det istället om att ja, men det är immigranter som kommer och tar vår välfärd. Alltså det här riktigt dumma saker, det här hjärndöra saker.
Ja, den typ av xenofobiska diskursen har vi sett i Latinamerika senaste åren faktiskt. Med de mest konservativa och liberala regeringar. Som exempelvis Macri, Mauricio Macri i Argentina.
Eller Chilemannen i Piñeras regering. Att haitianer som flyr Haitis kaos skulle komma och försöka sno åt sig pengar från Chile. Och det svider i min själ att höra det, för Chile är ingen välfärdsstat. Det finns ingen skatt att ta del av. Det finns ingen välfärd att utnyttja. Ingen har rätt till dem i Chile. Men retoriken är så Trump, den är så Jimmy Åkesson, den är så tydlig att de har kopierat bara rakt av en retorik som inte passar i Chile. De säger att haitianer kommer dit för att ta chilenarnas jobb, att ta deras leva på chilenska staten. Chilenska staten har inga tjänster som de ens erbjuder.
Samma hände också i Sydafrika mot nigerianer bland annat. Den här typen av xenofobi återupprepas och reproduceras i många länder. Jag tror vi måste bli duktigare på att känna igen den och
dekonstruera den också.
Och förstå att det handlar om att splittra folk, ställa grupper mot varandra för att vi ska förlora allihopa.
Mannen, hur ska vi lösa det här? Hey.
Ja, jag tycker vi går.
Vi behöver Ali Kamis här, han måste sjunga för oss.
Jag tror vi måste dra hem. Ta det lugnt.
Vet du vad, allihopa, gå hem, njut av resan. Det kanske blir bättre, jag vet inte.
Det var en arg podd, ingen bra energi, Jose. Vad hände?
Det hände jävligt mycket arga saker i världen, brorsan.
Det var den,
fan, ska vi snacka om? Ska vi snacka om,
åh, det är alla dessa barnkalas, Jose.
Nej, var inte det fint med Malou efter 10, Daniel? Åh,
hon
är så mysig efter klockan 10 när hon snackar skit om grek, så.
Men Jose, jag tror vi måste leda mer och mer från chilenaren i Chile.
Vilken chilenare?
De är på gatorna. Alltså det känns som Chile är inför tillbaka fantasin och humor i protesterna, i kampen.
ja, verkligen.
Du vet. Och glädje. Aldrig sett så mycket kreativitet, humor, glädje som det man har sett i Chile. Också den feministiska vågen som är superstark i Argentina, Chile, även Spanien. Det har spridit sig till hela världen.
Ej, jag säger bara
även
en
till
sak.
Libanon,
jag säger en sak till feminister i Sverige. Lär er av feministerna i Chile. Alltså min kusin är där. Min kusin är med där. Hon gör otroligt arbete för jämställdheten i Chile. Men den är inte rasistiskt byggd. Snälla, lyssna på dem, hur de pratar. Lyssna på vad de säger. De har väldigt mycket kolonial kritik. Det tar in det. För att kunna skapa rasisterskapet så behöver vi också en intersektionell medvetenhet. Jag ber er, bara ta några 5 minuter. Gå in på Chiles protester. Gå in på M8-sidan i Facebook. Det är La Coordinadoras de M8, feministisk kollektiv i Chile som har anordnat väldigt mycket. Lyssna bara på deras samtal. De är jättegrymma. Okej?
Okay? Det är intressant att Mikael lär sig från sidan. Sen det finns många likheter också i kampen som måste drivas i Sverige, som drivs där nere.
Men
inte endast i frågor om...
Men vadå? Vad säger du? Jag är inte rolig. Mm.
Ja, idag, bror, vi är med både och. Jag tror vi är arga och trötta. Jag kände på mig det här skulle bli en arg på.
Men kom igen. Ja, är det roligt ändå, eller?
Nej, inte på båden. Folk får svara på kommentarsfält.
Hej, peeps, eller? Kom igen. Alltså, det är ändå ganska mycket förtryck i världen. Alltså, jag har ändå varit rolig, jag har humor, men jag kan inte stå här och skämta bara liksom. Hej, fan vad kul det var, du vet, de här 240 personer i sina ögon. Eller hur ska jag skämta om det? Nej, det går inte. Jag ser till dig. Malou efter 10. Vi får kolla på dem och Mellow Down.
Men jag tror det här är ett tecken på att vi är oroliga. Det har funnits många tankar. Så jag har familjen i Bolivia också. Jag har haft min bror i Argentina som har genomgått 4 svåra år. Som förmodligen tar slut nu när Fernandez. När vi får tillbaka någon form av vänster, center, socialdemokratisk regering i Argentina.
Ja, du menar den extrema kommunistiska regeringen.
Populisterna
som vi måste införa demokrati igen.
Det är intressant för att de skildras som vänster, som väljer sig extrem vänster i medien.
Låt mig säga en sak bara, snabbt där. Sverige, ni kan inte välja president i någon annans land. Glöm inte det, snälla. Bara ta med er det.
Så du vet, jag tror vi måste samlas oftare. För att det finns den här energin som vi uttrycker idag i podden när det händer saker där nere. Och vi har förlorat väldigt mycket den här diasporan, du vet, den här latinamerikanska så här, ytan där vi kan mötas och försöka finna gemensamma intressen och byta idéer. Och vi måste bygga upp dem.
Ja, alltså jag vet inte, brorsan. Jag älskar min peeps. Jag är Latinos Unidos, du vet. Jag har det på min rygg. Men jag svär, brorsan, att umgås med latinamerikaner varje dag, så det är energikrävande.
jag vet inte.
Mannen, jag får skäll till höger och vänster. Jag får skäll om jag gör någonting, jag får skäll om jag inte gör någonting.
Det känns att vi måste organisera oss, vet du, det. Vi är väl organiserade när det gäller fester, salsa,
men
bachata.
Om jag ställer upp på demonstrationer, det är alltid någon tia som inte känner mig som bara, ja, para dig! Ja, grita detto! Man bara, va?
Det är matriarken, du vet.
Jo, men...
De lever vidare.
Jag vet, ja, fan, man. Jag är så trött på det. Jag svär, ibland, jag har legat sjuk bara för att inte delta. Det var jag är sjuk, jag kan inte komma. Jag klipper bort detta sen.
Vi kanske måste skapa flera rum, du vet. Så alla kan finna ett rum där man trivs i.
Shoutout till USSL, Union Solidarica Suecia Latinoamerica.
Solidaria, huevón.
Unidad Solidaria...
Sueca Latina.
Exakt. De gör underbara grejer.
Idag, det ni startar nätverk. Vi får se hur långt de kommer.
Exakt.
Och de applåder inte färväg, men det finns goda intentioner.
Och stora ambitioner. Det ska man säga. Stora ambitioner och goda intentioner. Som sagt, inte allting flyger, men jag håller tummarna för dem. Otroligt bra initiativ. Och det kan skapa band mellan Latinamerika och Sverige. Det tror jag. Och shout out till Gricazo som fick stå ut med Malou efter 10. Det är därför jag står och säger Malou efter 10.
Vem är han?
Det är en rappare, mannen. Han är gammal. Han har precis blivit känd. Han blev känd så här på raketfart.
Han, vad heter han?
Flera miljoner lyssnare. Gricazo.
Gricazo. Han är grek. En stor grek, eller?
Ja. En Gricazo. Så här som argentinare säger. En Gricazo.
Och vad hände? Var kul program, eller?
Mannen, hon stod där och bashade för hans raptexter. Hon stod och beskyllde gängkriminaliteten på honom.
Ah.
Att tack vare dig. Classic. Tack vare dig. Så finns det gängkriminalitet och droger. Det är inte, det är inte att EU, det är inte EU och den fria marknaden och fria rörligheten och som gör att droger kommer in i landet. Det är du, det är dina texter. Och det är inte nedskärningen av välfärden och det är inte fattigdomen som breder ut sig och segregationen och trångboddheten och sånt. Utan det är dina texter. Dina texter gör detta. Dina texter gör att de i Kungsbacka konsumerar 3 gånger mer kokain än någon annan plats på jorden. Alltså det är, nej, inte jorden, Sverige. Ja, alltså, ej, i Kungsbacka hittar man kokain i kloakerna. Poliserna tar tester. Det är så mycket koks de tar i Kungsbacka att det ger, att du kan ta pissprov på hela kommunen. Du kan ta pissprov på hela kommunen i avloppen och du hittar kokain. Och det här är enligt Malou Gricazos fel.
Ej, skärp dig, Gricazo.
Hey, det var det dummaste jag hört.
Jag backar dig, Malou.
Jag backar dig, Gricazo. Du borde,
måste örfila de här ungdomarna.
Gricazo, du borde örfila någon. Jag förstår inte, Gricazo, varför inte han bara örfila henne? Han bara, mamma, snackar nog. Da!
Ta, det...
Nej, jag skojar bara. Jag förespråkar inte våld. Men jag förespråkar självförsvar. Och Gricazo hade kunnat försvara sig där. Malou var fett dum. Vet du vem som var där också? Arga snickaren. Hur är han en lämplig person ens att diskutera och kritisera någonting som Gricazo rappar om?
Diskutera hiphop med arga snickare.
Men han är arg hela tiden, han förolämpar folk, trycker ner dem. Han är kaxig, han är elak, han är oartig.
Det låter svinkul alltså, finns det på Facebook eller?
Ja, på YouTube. Han bara går runt och är arg hela tiden. Men hur är han lämplig?
Nej, jag menar Malou, den grejen Gricazo.
Det finns på YouTube,
okay.
Arga snickaren.
Tips här, kulturtips från José Altamirano.
Ja.
Kulturnytt.
Och ni får alla läsa mer böcker, brorsan. Läs Latinamerikas öppna ådror om ni vill förstå Chile-frågan, Bolivia-frågan, Honduras-frågan, Venezuela-frågan and so on. Boom. Vi har gått i timmar nu.
Ja, vi drar hem.
Ja, jag är trött. Jag är trött på allt. Jag är trött på er. Jag är trött på den här podcasten. Jag orkar ingenting. Så gå hem och lägga mig.
Hate. Det är bara hate-pod.
Hate-pod. Jag tror det är för mörkt också. Jag söp på allt. Jag kommer hit och bara, fan vad jag vill sova. Varför lever jag? Vi behöver så här mer D-vitamin i vårt liv. Jag behöver jiu-jitsu.
Det är därför de tar så mycket koks i Kungsbacka.
Det är så de orkar med vardagen.
Mina Kungsbacka-bor, jag känner empati för er. Jag moraliserar inte.
Forza Kungsbacka. Inte er. Lyssna, sluta att försök orsaka snorta kriminalitet i Sverige genom att köpa koks, okej? Okay? Kungsbacka, Bildal eller vad fan är alla örgryte. Sluta konsumera så mycket droger. Skärp er. Rycker i kragen. Ni har ett bra liv.
Eller?
Se om ni tycker om att bli tillsagda på det sättet. Aight man. Det var nice att prata med dig. Och igen. Fri Ilianos. Vi behöver det här, brorsan. Peace.
Bye bye. Ciao.